kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Ni ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Nu är det bibelförklaring över första Thessalonikerbrevet. Vi har kommit till del 15. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Här alltså då Håkan Sundliden.
Välkomna ni som lyssnar på olika sätt. Jo, för jag såg just här i mina anteckningar på baksidan av ett papper att förra gången så slutade vi med att vi kunde konstatera att Paulus, vi vet ju inte exakt vad Paulus undervisade om där i Thessaloniki. Exakt vet vi inte. Vi vet att det finns vissa saker som han antytt. Det finns vissa frågeställningar som han antingen har talat om, eller också finns de frågeställningar för att han inte har talat om det. Vi kan inte veta det naturligtvis. Men det var åtminstone fyra saker som jag sa att vi kan veta. Vi kan veta att Paulus har undervisat de första kristna om uppståndelsen från de döda. Och en av frågeställningarna som var då i Thessaloniki, det var ju vad händer med våra nära och kära som har dött? Är de också uppståndna? Och hur ska det förstås då? Nu fick ju de inte vara här när Jesus kommer tillbaka. Och vad har hänt med dem? Och han talar om att de sover i Kristus och så vidare. Men han har undervisat om de dödas uppståndelse. Jag vet sen också, nu dröjer det väl länge innan vi kommer dit, men i Hebreerbrevet så står det, ja förresten, vi kan nog titta på det i alla fall så att ni får med i det. Därför det har att göra med hur de undervisade. Hebreerbrevet 6. Där säger Paulus, eller förlåt Paulus, ja det kan ha varit Paulus i och för sig som har skrivit Hebreerbrevet, det vet vi inte riktigt. Men den som har skrivit Hebreerbrevet skriver i det sjätte kapitlet. Låt oss inte stanna vid det första man lär sig om Kristus. Och så står det då vad det första man lär sig om Kristus är. Och så står det, låt oss inte om igen syssla med det som hör till grundläggningen. Alltså när man lägger en grund för en kristen gemenskap. Och så räknas det upp då sex stycken moment eller sex delar av den här läran. Och det första är då läran om omvändelse från döda gärningar. Det är det första man får lära sig. Det är ju därför det blir så bekymmersamt för oss som har varit kristna i många, många år. När vi upptäcker att vi sysslar med döda gärningar. Alltså man omvänder sig från döda gärningar är förmodligen inte bara detta. Att man slutar att vara en icke-kristen och så vänder man sig om och så blir man en kristen. Utan det har att göra med vår livsstil. Alltså, vad är det vi sysslar med på dagarna? Och döda gärningar, då tänker jag mig att det måste väl vara allt sånt som blir resultatlöst och fruktlöst och som inte är av Guds rike. Håller vi på med sånt? Har det hänt någon gång under dagens lopp? Det är väl ganska omskakande. Så att grundläggningen är ju en grund, inte bara på det sättet att man lär sig det här i början, utan det är någonting som man lär sig i början och som man sedan lever med. För man kan ju aldrig lämna grunden. Utan den måste ju finnas där hela tiden. Så det är en sak. Och det andra är ju tro på Gud. Och det uppfattar man då kanske först som att ja, det är trosläran. Att man behöver liksom förstå vad kristendomen är så att säga. Så tänker vi är ju rätt så intellektuella i västerlandet. Men förmodligen så betyder det att man ska lära sig att tro på Gud. Det vill säga tro på Gud i sin vardag. Alltså subjektivt, förlita sig på Gud. Och det är ju inte en lära som man lär sig eller en sanning som man tillägnar sig, utan det är ju någonting man lever. Våra liv ska vara präglade av en gudsförtröstan, gudsfruktan och gudsförtröstan och gudsnärvaro i våra liv. Det hör till grunden. Och sedan så är det då handpåläggning. Och sen ser ni vad det står för det fjärde. Nej förlåt, jag hoppade över. Undervisning om dop var det innan handpåläggning. Och så handpåläggning. De där två kanske hänger ihop. Eller delvis i alla fall. Och där står det om dop i pluralis på grundtexten. Alltså att vi ska känna till olika slag av dop. För det finns olika sorters dop. Och det är också lite främmande. Men det var väl viktigt för de här Vi läser ju det i Apostlagärningen att nej, men vi är bara döpta med Johannes dop. Så det hörde till grundläggningen att man fick lära sig att urskilja vad som var judiska reningsriter och vad som var Johannes dopet och vad Jesus menade med dop. Och han i sin tur, han döpte ju inte någon, utan hans dop var ju hans död och uppståndelse. Men sedan så blir det ju ett kristet dop som betyder att man inlämmas i hans död och uppståndelse. Så att, och där, och handpåläggningen där med andens gåva och sånt, det hör väl samman med det där. Men handpåläggning kan också användas på andra sätt, som ni vet. Och sen står det då för det femte, det dödas uppståndelse. Så undervisningen om det dödas uppståndelse hörde till själva grundläggningen, till grundförståelsen i våra liv. Och jag kan nästan förstå det, därför att det handlar alltså inte bara om Jesu uppståndelse från de döda, utan det handlar om vårt liv efter döden. Och det är klart att det var ju en angelägen fråga då, precis som det är en angelägen fråga nu. Och det här samtalade man om, och det här hade man en uppfattning om, och den uppfattningen, vi kan ana hur det såg ut. Vi talar om att man sover i Kristus, men vi har också talat här om att det finns ju de som uppenbarar sig för oss från andra sidan. Hur ska vi förstå det? Om de kan vara oroliga och inte sova i Kristus och sådär, va? Jag tror att det här samtalet, kanske jag ska säga, hör till grundläggen på så sätt att det påverkar ditt och mitt sätt att leva vår vardag. Det sätter sin prägel på hur vi lever våra liv. Men om vi bara lever våra liv, så att säga, som vi oftast lever nu då i vår tid och i vår stund. Ja, men hur tänker vi liksom på de här frågorna? Vi aktualiserar inte dem. Fast det har ju ändrat sig, får man väl säga, på så sätt att det som förut var nästan tabu, det finns ju ändå sammanhang där man faktiskt samtalar om det. Och det har skrivits en hel del böcker, inte minst om sorg och saknad och sånt, va. Men den bibliska undervisningen är viktig, för den har betydelse för våra liv. Och sen så stod det då den eviga domen också. Så det hörde också till grundläggningen. Och det har vi sett i Thessalonikerbrevet. Vi har sett det tidigare också. Det stod i Galaterbrevet 1:4 om hur Gud vill frälsa oss eller rädda oss från den nuvarande, invarande, onda tidsåldern. Så, och det står också i Thessalonikerbrevet, vi har väl läst det här mer än en gång, att han vill rädda oss undan vredesdomen. Så det är viktigt att det är nedlagt, inlagt i våra liv, att vi kan ha den grunden, att vi kan ha den tilltron att jag kommer att bli räddad undan vredesdomen. För det är vad den kristna tron, det är ju det goda budskapet. Men då behöver man också ha undervisning och sånt. Så det är lite tänkvärt att vi undervisar relativt lite om eviga domen och om de dödas uppståndelse och sånt. Det är för svåra frågor. Och så tänker vi ofta intellektuellt eller dogmatiskt, och så blir det svårt, va. Men ta in de här frågorna i era vardagssammanhang, för där är de hemma. Och så får vi ta Guds ord in i vår vardag. Och låta det, som sagt, prägla våra liv. Nåja, det här var lite mycket. Paulus måste alltså ha undervisat om de här sakerna. Och det andra som vi konstaterade också förra gången, det är att Paulus har undervisat de som lever kvar. Alltså han har inte talat om de här sakerna för att vi är så nyfikna på hur det ser ut när vi har dött. Utan han talar till de som lever. Det är de som har frågorna. Och det är ju de som lever kvar som undrar hur det har gått med det ena och det andra. Så han skriver de här, han undervisar oss som lever kvar, vi som kämpar vidare, därför att hans syfte med den undervisningen är att vi ska få trygghet, tröst och uppmuntran. Så har han närmat sig det hela. Och sedan så har han också, för det tredje sa vi, undervisat om Kristi återkomst. Det är ju alldeles uppenbart. Och det finns ju en huvudfåra i den allmänliga kyrkan som säger att, att Kristus kommer tillbaka och så kommer den eviga domen och så blir det himmel och helvete. Och då har man ju tagit bort det här med tusenårsriket, och man har tagit bort det här med den snara återkomsten, för då tycker man ju ändå, ja, den sista dagen i den meningen, den ligger väl ändå en bra bit fram. Finns ju inga tecken som tyder på att det skulle äga rum nu, utan det kan nog dröja 500 år till. Alltså man tappar bort det här som de första kristna hade. De levde ju med ständig förväntan att det här skulle kunna ske när som helst. Och Paulus undervisade inte bara om att Kristus kommer tillbaka, utan han undervisade om att Kristus kommer tillbaka snart. Och det kan ju vi då som har 2000 år emellan fundera över om det var så bra att undervisa på det sättet. För det missförstods ju, eller de trodde ju det, om jag säger så, att det skulle vara snart. Alltså snart är ju snart, under vår livstid. Men jag tror inte jag misstolkar Paulus som jag säger att när han undervisar om att Kristus kommer snart, så är det lika mycket för att vi ska ju vara beredda nu. Men här glider ju lite grann, va? Och du berättade här om hur man kunde höra predikningar kanske på 50-talet och 60-talet, när man åkte omkring mycket med det här liksom, utmanar för kunst. Då var det ju mycket betoning på att han kommer snart. Och så blev det som en skrämselpropaganda att nu, då måste man omvända sig nu. Men man kan ju lika gärna lägga betoningen, som jag uppfattar inte minst Jesus gör, på att vi ska vara beredda nu. Men att vara beredd nu blir ju inte meningsfullt om man inte kommer snart. Det är precis den problematiken tar ju Jesus upp i sina liknelser. Han talar om en man får utrikes och lämnade huset och tjänarna till en herre som skulle sköta om det här. Och han tänkte, min herre, han kommer inte så snart. Och så börjar han missbruka sin makt. Och så säger Jesus, ni ska vara beredda nu, för när ni minst anar det så kommer Herren. Och då är det som är budskapet, kanske snarare än att det ska vara tider och stunder som man antyder. Men visst, jag håller med om det, det hänger ihop. Men det visar ju bara hur ömtåligt man måste behandla de där frågorna, för det så inte kantrar åt det ena eller andra hållet. Men Paulus undervisar i alla fall om Kristi snara återkomst. Och det fjärde då, som vi sa, som jag redan har nämnt, det var att han undervisade tydligt om att det här är mycket konkret återkomst. Han talar om att Kristus kommer på himmelens skyar. Han talar om Guds rikets fulländning och så vidare. Alltså typ något tusenårsrike, som vi förstår det. Sen är det då några saker som jag inte hann med förra gången. Och som jag fick en fråga om efter förra gången. Och då så säger jag de sakerna under den här rubriken, vad Paulus inte har sagt. Och då får man nog, även om han talar om tillståndet efter döden som en sömn, så kan man nog inte påstå att Paulus har talat om hur det är mellan det att vi dör och Jesu återkomst, alltså den här mellantiden. Han har talat om att det är som en sömn, men vi kan inte övertolka det, utan det här är en bild som han använder. Man kanske, nu har inte jag tänkt igenom det, men man skulle förmodligen kunna använda en annan bild också, eller en tredje bild. Vi vet ju inte det här riktigt. Han talar ju dessutom, Paulus här, om sånt som ligger utanför mänskliga erfarenheter. Vi är inget av oss som har någon erfarenhet av det här. Vi kan inte pröva det, vi vet ju inte. Och det visste inte Paulus heller. Det Paulus i sådana fall hade en insikt om, det var väl vad han i uppenbarelser och i profetiskt tillstånd liksom hade fått aningar eller känningar eller syner som Johannes fick i uppenbarelseboken, eller bilder eller drömmar och sånt som kan tala om de här sakerna. Men det är väl inte för mycket sagt om jag säger att det som ligger i evigheten, det ligger utanför vårt språkområde. Det går inte att tala om. Så därför så kan man inte övertolka Paulus och säga, ja, den här bilden, där talar han om, vi sover, det är precis som en sömn. Det kanske är det, men låt oss inte övertolka det, utan liksom hålla kvar den här ovissheten. Ja, var det bra sagt det, eller ödmjukheten kanske har varit bättre att säga, va? Så han har inte gett oss en lära om hur det är på andra sidan. Han har inte heller, åtminstone inte på ett tydligt sätt, talat om vad som händer när Jesus kommer tillbaka. Alltså jag tänker på det här med tusenårsriket. För om det nu skulle vara så som jag hoppas, att Jesus kommer tillbaka och så regerar han på jorden och Satan är fängslad och allting är frid i tusen år. Om det nu är så som jag hoppas och som jag tycker att många bibelord och många tankar går åt det hållet, så måste vi nog ändå säga att Paulus har ju inte sagt så. Och knappast Jesus heller. Hade de vetat att det skulle bli på det här sättet, kunde de väl ha sagt det, så hade det mycket varit löst. Men så tydligt är det inte. Och det är därför det också finns olika tolkningar av, eller olika förståelse av hur det här kommer gå till. Och det har vi ju gått igenom för några timmar sedan, så det tar jag inte igen. Utan jag bara konstaterade att Paulus har inte talat om hur det är. Eller det finns antydningar, men det är samma sak där, va? Vi får inte övertolka dem. Och det är därför som det är så skönt, tycker jag, att de här eskatologiska frågorna inte har särskilt stort utrymme i den kristna dogmatiken. Därför hör inte hemma i dogmatiken, som i den kristna trosläran, så mycket som det hör hemma i det kristna hoppet. Tron är en sak, kärleken är en sak, hoppet är en sak. Det är olika saker. Men det här hör hemma i hoppet. Och därför så tillåter jag mig att hoppas att det är på det sättet som jag tycker att den bokstavliga skriften faktiskt uttrycker. Inte minst i gamla testamentet då, där man hoppades på att Israel skulle återställas. Skulle bli som på kung Davids tid. Ja, det skulle ju bli ännu bättre till och med. Och det kan vara ett naivt hopp, men det kan ju också vara ett hopp som faktiskt är grundat i Guds löften. Det tredje, det är att han har inte undervisat om, det är tillståndet efter döden igen, va? Alltså om uppståndelsens karaktär. Alltså han har inte sagt hur det är med våra kroppar till exempel. Och det är samma sak där, att han skiljer i Korintsebrevet när vi kommer dit, men dit har vi inte kommit ännu. Så han har inte så här långt i alla fall undervisat om hur det kommer att se ut. Han säger i Korintsebrevet att det är skillnad på de jordiska kropparna och de himmelska kropparna. Eller de andliga kropparna. Men han kan inte närmare beskriva de andliga kropparna. Och det kanske är så som det var när Jesus uppenbarade sig efter uppståndelsen. Ja, plötsligt kommer han rakt genom väggen. Plötsligt är han osynlig. Alltså det här ligger utanför våra erfarenheter. Så därför så ska vi inte tänka det att Paulus har helt koll på det här. För det har han inte. Sen har han, och därmed, det här ligger väl egentligen med linje, vad han inte har sagt. Han säger inte så mycket om de som lever kvar ska förvandlas. Det är en sån tanke som finns i våra sammanhang. Men vad säger han det egentligen? Och när han säger det, det är väl inte här, utan det är väl också det i Korintsebrevet. Så är frågan om hur man ska förstå det då. För att återigen, alltså samma argument. En sån förvandling ligger ju utanför våra möjligheter att begripa hur det skulle se ut, hur det skulle vara. Så även om man kanske kan säga så, för det vet jag att så brukar jag själv uttrycka det också, att låt säga att Jesus kommer tillbaka medan vi fortfarande lever här på jorden, då står det här att vi ska ryckas upp honom till mötes i skyarna, alltså uppryckandet på ett ställe, och det står på ett annat ställe att vi ska förvandlas i ett nu vid basunens ljud. Alltså det är också olika bilder. Det är klart att vi måste bli förvandlade, men han har inte sagt på vilket sätt det ska gå till eller hur vi kommer att vara efteråt. Och sen är det en punkt till som jag har skrivit upp vad han inte har sagt. Och vad det jag fick en fråga om förra tisdagen. Vad händer då med de som inte är kristna? Ja, det har han inte sagt någonting om. Däremot så vet vi, om vi nu håller oss bara till Sverige och våran tradition här med den kristna tron genom århundraden, så vet vi ju att kyrkan på en allmännelig grund, när jag säger allmännelig så använder jag ordet, inte det latinska ordet, för att inte bli missförstådd, och därför brukar jag säga allmännelig. På latin heter det katolsk. Så att det är inte det, alltså den katolska tron, den allmänneliga tron, den som är gemensam inte bara för romersk katoliker utan ortodoxa och lutheraner och anglikaner och alltihopa. Va? Den allmänneliga tron, den gemensamma, det som vi har i trosbekännelserna. Med den grunden så har det ju varit viktigt i samband med kristna begravningar, som jag säger. Ja, inte bara med begravningar utan med det pastorala hanterandet överhuvudtaget. Alltså det har varit viktigt med att människor blir döpta. Det har varit viktigt att människor kommer till kyrkan, om man får uttrycka det så. Jag vet att det klingar lite konstigt i vår tid, men det här har varit viktigt genom historien. Och det har varit viktigt att man får en redig begravning. Och det har ju inte att göra med mänsklig status, utan det har ju att göra med de här sakerna. Att man blir ordentligt fästad vid jorden. Att det lyses frid över oss. Och så ser ju begravningsgudstjänstens ordning ut fortfarande. Och där säger man ju i Svenska kyrkans begravningsgudstjänst, så står det, när man av jord är du kommen, jord ska låter bliva eller varda. Jesus Kristus ska uppväcka dig på den yttersta dagen. Det talar väl för att de sover då. Eller vi lyser frid, att de ska få vila i frid intill uppståndelsens morgon. Alltså, det finns någon sorts ett fridfullt tillstånd tills dess att basunen ljuder och Kristus kommer tillbaka. Då växer vi. Men då växer vi på ett annat sätt. Och tiden däremellan som vi pratar om, ja vadå, det kanske inte finns någon tid däremellan. Vi lämnar ju tiden när vi dör. Det finns ju ingen tid. Så att det går utanför vårt förstånd, det tror jag kan vara bra att vara klart för sig. Och därför så ska vi inte heller göra av bibelordet sånt som gör att vi riskerar att övertolka. Och sånt som gör att vi kanske till och med drar felaktiga slutsatser. Och så gör vi oss till tolk för någonting som vi inte ens vet om det är riktigt. Och det är därför som jag tog den där tiden för tusenårsriket. Va? För att det är klart, jag kunde ju själv ha anammat en viss tolkning och så har jag kört den. Men jag känner ju att så kan vi inte göra. Och som bibellärare så är inte det schysst vare sig mot Guds ord eller mot dem som lyssnar. Utan det är bättre att vi lägger fram det här på så gott vi kan, va? Och säger så här är det. Utan att för den skull ge upp de antydningar som ändå finns i skriften. Och som kan vara väl så tydliga emellanåt. Det verkar också, hörni, som att de flesta i Thessaloniki var ganska väl informerade när det gäller de dödas uppståndelse och Kristi återkomst. Men att det fanns några frågetecken. Och det är väl inte så konstigt. Det är väl rätt så naturligt. Om man hade undervisat dåligt är inte säkert heller. Utan det kan ju vara så när man talar om de här sakerna att reaktionerna hos de som lyssnade. Och det finns ju en del saker i fortsättningen i 5 kapitlet som antyder det. Att ledarna i Thessaloniki, inte bara Paulus utan ledarna i Thessaloniki. De hade undervisat om det här, fortsatt så att säga förmedla det här. Men så fanns det de som inte trodde på det eller som trodde på ett annat sätt. Och det var ju det som skapade oron. Det är inte heller så konstigt. Men det är viktigt för Paulus att, som han säger också, att de ska hålla frid med varandra. Och att de ska tänka på uppbyggelsen och hur man kan växa i gemenskapen för att bättre återspegla Kristi kropp. Det är överordnat de här skiljaktigheterna i frågor som man ändå inte kan kanske lösa. Och inte desto mindre så undviker ju inte Paulus heller i första Thessalonikerbrevet de här frågorna. Om vi nu går tillbaka till skriften här så kan man säga att avsnittet, det 4 kapitlet från vers 13. Där börjar han ju tala om, jag vill att ni ska veta hur det blir med de avsomnade och så vidare. Om det inte stämmer med din översättning så är det så att idag så fick jag med mig Hjärts översättning. Så jag har en annan översättning jag har haft tidigare. Men här står det 4:18. Nej, 4:13 menar jag. Vi vill att ni ska veta hur det blir med avsomna. Så talar han om det. Och det fortsätter han ju med i 5:e kapitlet som vi skulle börja med nu. Fortsätter med genom 5:e kapitlet till och med vers 11. Men i 4:13 och kapitlet ut där, och 4:13 till 4:18. Där talar han om Herrens återkomst med syftet att de ska så att säga tänka på nuet. Alltså det är viktigt, när ni tittar i kapitel 4 vers 17 har jag skrivit. Nej, men det var inte det. Eller var det det? Ja, glömde. Men alltså han vill trösta dem med att de alltid ska få vara hos Herren. De som har dött är hos Herren, och vi som lever är ju också hos Herren. Alltså både döda och levande är hos Herren. Det är så angriper han det här talet då, de här frågeställningarna om Herrens återkomst. Sen är det som om man tar om det lite grann ifrån början. Därför att i 5:1 till och med 11, den andra delen av det här med Herrens återkomst, det tar han om det här med Herrens återkomst. Men då är det en annan sak han lyfter fram, nämligen att ni ska vara beredda. Så att han undviker inte frågorna. Tvärtom så ägnar han ganska stort utrymme, men han ger det olika innehåll. Ni ska trösta varandra och ni ska vara beredda. Det blir liksom huvudbudskapet i de här förklaringarna. Och det tror jag är viktigt att komma ihåg, va? För att annars skulle man kunna, och jag tror att det fungerade så också. Jag hoppas och tror att det fungerade så i Thessaloniki, för att annars så är ju alltid risken det att när man utvecklar en sak så blir det ännu mer frågor. Men jag tycker nog att Paulus har varit ganska så tydlig. Du ser hur första delen här, alltså 4:18, den första delen där, hur det slutar. Jo, det slutar 4:18 med orden: trösta alltså varandra med de orden. Och så tar han om det igen, och så kommer det 5:1 till och med 11. Och hur slutar det i vers 11? Ja, på samma sätt. Trösta alltså varandra inbördes, som ni redan gör. Det är alltså så att säga grundbudskapet. Och vad är det för tröst vi ska ha då? Ja, det är inte den där klappen på axeln, utan vi ska vara tröstade i det att när vi är döda lever vi i Herren, när vi lever lever vi i Herren. Vi är skilda ifrån våra nära och kära i bokstavlig mening, eftersom de har lämnat sina kroppar. Men i Herren är vi inte skilda från varandra. Ingen människa blir skild från Herren när man dör, om man nu lever i Herren. Så vi är fortfarande samma kropp. Och detta är också den allmänliga kyrkans tro. Så ser vi på det. Och så undervisas det om det. Så det var den trösten han ville ge till dem i Thessaloniki. Och så ville han ge dem det här budskapet med att ni ska tänka på hur ni lever idag. Därför att om ni inte lever på ett riktigt sätt idag. Jag har tänkt på det när det gäller alkohol förresten. Det står så här i Efesierbrevet 5. När det gäller alkohol eller missbruk överhuvudtaget, skulle jag nog vilja säga, så står det så här. Vers 18. Berusa er inte med vin. Det har bara tygellöshet med sig. Och så står det i en annan översättning: berusa er inte med vin, eller dricker inte druckna, ty därav kommer ett oskickligt leverne. Alltså poängen där är inte att det är moraliskt förkastligt eller en synd att dricka alkohol, utan varningen är att om det blir en dålig vana, så löper man hög risk att utveckla en livsstil som leder åt fel håll. Du tappar fokus helt enkelt, va? Så Paulus var väldigt noggrann med hur vi lever. Inte därför att han tyckte att vi måste vara moraliskt bättre än andra, och vi ska vara goda, göra goda gärna. Det är inte alls det som finns i hans tankar. Utan det som finns i hans tankar är att om vi slarvar med våra liv, så riskerar vi att tappa fokus på Kristus och efterföljelsen. Och om vi tappar fokus på Kristus och efterföljelsen, vem vet då huruvida vi är beredda när han kommer. Eller när min egen död kommer. Det här är ju någonting som man kan stöta på inom själavården, som ni säkert förstår, om man nu inte vill ta exempel från sitt eget liv. För det vill man ju inte. Alltså man kan stöta på det att, ja, men jag har då det här och det här problemet i mitt liv. Och jag märker att det leder mig fel. Är detta en dödssynd? Ja, det beror på hur du hanterar det. Tar du ansvar för ditt liv och din felaktiga inriktning, då är det ingen dödssynd. Gud hjälper dig att ta ansvar och att arbeta vidare på sånt som inte fungerar. Men om du struntar i det, utan förbehåller dig rätten att leva vidare i din självgodhet, då löper du risken att du utvecklar någonting som blir en dödssynd, det vill säga en obotfärdighet. Obotfärdigheten är väl det som är dödssynden, vad jag förstår. För kan vi inte vända oss till vår frälsare, vem ska då rädda oss? Men alltså, lever vi på ett felaktigt sätt under många, många år och utvecklar felaktig livsstil, ja, då kommer det naturligtvis sluta med att jag går inte till kyrka, jag struntar i Bibeln och det där kan jag få tro som jag själv vill och nu lever jag på det här sättet och så vidare. Alltså, det leder ju helt fel. Det är inte ett kristet liv. Och det är det här som är viktigt för Paulus. Att vi är vakna, att vi är beredda i den meningen. Och det är vad det här handlar om då. Nu går vi in i texten här i femte kapitlet. Från vers 1 till och med 11. Jag tror att vi kan nöja oss med att ta en liten bit i taget. Så jag läser de tre första verserna. När det sen gäller tider och stunder, så är det onödigt att skriva till er bröder. Ni vet ju själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Bäst de säger allt lugnt, ingen fara, så kommer fördärvet plötsligt över dem, lika plötsligt som värken över en barnaföderska, och de har ingen möjlighet att komma undan. Så här skriver han precis det exakt samma ord som han använde i fjärde kapitel vers 9. Där skriver han ju i 4:9: om er inbördes kärlek behöver jag inte skriva till er. Alltså han har förmodligen varit så grundlig när han har undervisat om de här sakerna. Han har varit så noggrann med dem som är ledare nu i Thessaloniki. Så alla har klart för sig att kärleken till varandra är viktig. Och tider och stunder, det kan vi inte veta. Så förmodligen var det nog bara de som var lite upproriska och som inte ville finna sig i det som Paulus sa. Det var de som hade problemet, men det var också de som ställde till oro. Men generellt sett i församlingen så var det nog den här informationen, hade den informationen gått ut ganska väl. Och när Paulus säger så här, ni vet själva, Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Då säger ju han ingenting annat än vad Herren Jesus själv sa. För så sa Jesus. Jag läser ifrån Matteus 24. För den som vill slå upp det. Matteus 24, vers 42. Då är vi mitt inne i Jesu eskatologiska tal som vi har gått igenom rätt så noggrant tidigare. Jesus har då talat om sin återkomst. Han har talat om aningslösheten inför katastrofen, för det blir ju en katastrof för de som är aningslösa. Och så säger han då i vers 42: håll er alltså vakna. Ni vet ju inte vilken dag er herre kommer. Det förstår ni ju att om husbonden visste vid vilken tid på natten tjuven skulle komma, så skulle han vaka och inte låta någon bryta sig in i hans hus. Så ska också ni göra er beredda. Ty människosonen kommer i den stund som ni inte tänker er. Och så kommer det då en liknelse. Vi skulle kunna läsa vidare här, men då är jag rädd för att vi sjunker ner i det där. Så Paulus säger ingenting annat än Jesus och säger, vi vet inte tider och stunder. Och ändå har han undervisat om att Herren kommer snart. Men det behöver inte vara någon motsättning, särskilt inte med ett österländskt sätt att tänka. Jag ska strax förklara närmare varför. Så den där typen av spekulationer som vi har mött i kyrkohistorien, eller som vi kanske mötte på 50-talet. Jag tänker kyrkohistorien för på 100-talet, 100 och 200 och upp till 300 efter Kristus. Det var ju då det utvecklades. Där finns ju grunden för de spekulationer som sedan framförallt kommer från USA, om ni ursäktar. USA i all ära, va? Men där fanns ju mycket av det här profetiska eskatologiska på 40-50-talet. Och där utvecklades de här skisserna med tusenårsriket som sen också kom till Sverige och som har rest omkring med. Va? Och de är naturligtvis väl grundade i Guds ord på så sätt att man citerar många bibelord. Men det är som jag sa inledningsvis på första Thessalonikerbrevet, att har man, alltså problemet med den här typen av bibelutläggningar, det är att man först har en idé, man tänker sig Herren ska komma tillbaka och vi ska kunna känna igen tecknen på den yttersta tiden och då ska han komma på molnen. Alltså har man bestämt sig för det? Därför att man tror så helt enkelt. Man tycker att man har fått fram det ur skriften. Ja, då plockar man, då ser man alla bibelord då, som man tycker stämmer med det som man själv tycker. De plockar man in. Och därför blir all undervisning, nu kallar jag det spekulationer och det låter lite nedvärderande kanske, men om man säger så här, all undervisning om framtiden blir alltså den är systematiserad. Det vill säga man har tagit olika delar och gjort systemet av det. Men en huvudpoäng i det här, när Paulus säger vi vet inte om tid och stunder, det är att vi kan ju inte systematisera på det sättet. Det är inte riktigt. Och det här blir ju akut när man ska läsa Uppenbarelseboken. För vi som är västerlänningar, vi läser ju Uppenbarelseboken helst gärna, för det mest naturligt ligger oss närmast, kronologiskt. Först kommer kapitel 1, sen kommer kapitel 2, sen kommer kapitel 3, sen kommer kapitel 4. Men tänk om det är som så att när Johannes såg in evigheten och himlen öppnar, så fick han bilder, han fick symboler, han fick förståelse, delförståelse naturligtvis. Han kan ju inte veta allting. Utan han vet ju bara det som han fick, va. Och så får han allt detta material som han vet att han ska skriva ner det. Men ingen har sagt att det är kronologiskt. Det kanske inte är kronologiskt. Det händer ju utanför tiden. Alltså förstår ni, det här ligger på något sätt utanför det mänskliga språkets möjligheter. Och då blir det bilder och symboler och så vidare. Men att, och det är inget fel med det. Tvärtom, trösta varandra med de bilderna. Ta dem till ert hjärta. Inrätta era liv därefter. Men gör inte dogmatik av det. Här finns en gräns alltså som vi behöver vara försiktiga med. Så de där spekulationerna tycks, vad jag förstår, vara rätt så främmande för Paulus. Och när det är sagt så kan man säga så här också. Det judiska folket, den judiska traditionen, levde generellt sett med en ständig förväntan, en daglig förväntan på att Herren skulle gripa in. Det var ju ingenting som man förlas att säga in i framtiden, utan nu vill vi att Herren ska gripa in och nu vill vi att han ska komma och han skulle komma på, så han ska rädda sitt folk i Israel. Saltasalmen är ju fyllda med sånt här, och även profeternas uppmaningar till omvändelse är ju för att då ska Herren komma och Herren ska rädda oss, va. Så tider och stunder, alltså, jag måste säga, den här frälsningen då, att Gud ska rädda oss från den innevarande onda tidsåldern, det är någonting som vi ber om att han ska göra nu, idag. Det som är problematiskt i mitt liv, och det som jag lider utav, det som jag är betungad utav, det ber jag till Gud om att få hjälp till förändring, eller att han ska beskydda mig, eller att han ska rädda mig undan det onda nu. Och Jesus har ju lärt mig att be, inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån den onde. Det är ju ingenting som jag förskjuter till min dödsbädd. Eller ännu värre, till den yttersta tiden vid Herrens återkomst. Utan det kristna evangeliet och den kristna förkunnelsen säger att den räddningen undan domen, den har kommit nu, rätt in i tiden, genom evangeliets ord. Så tider och stunder, det är vad vi lever i. Vi väntar inte på tider och stunder, utan vi lever i de tiderna och stunderna. Den dagen har redan anlänt. Prisad vare Herren. Vi är ljusets barn. Vi tillhör Herren. Och han verkar frälsningens verk i oss nu. Det är ju inte en motsats till att det kommer en yttersta dag, en sista dag, då det han har börjat ska fulländas. Och därför så använder Paulus en bild här. Han säger att Herrens återkomst sker sent på natten. Alltså ungefär som att, ja, dagen, det är en sinnebild, det är en bild för våra liv. Men när det går mot kvällen och när det går mot natten, alltså det är så att säga vår dödsstund, eller den sista dagen, om man ser det i globalt perspektiv. Den kommer ju också. Men vi ska ju leva där vi befinner oss. Om jag tänker mig mitt liv som är 24 timmar från vaggan till graven, så jag ska ju leva där jag befinner mig. Inte tro att saker och ting bara ska ske i slutet. Slutet har redan börjat. Men det har börjat på ett sånt sätt så att det också väntar på sin fulländning. Lägg också märke till i vers 3. Där står det. Bäst de säger allt lugnt, ingen fara. Kommer fördärvet plötsligt? Kommer fördärvet plötsligt? Det är nämligen så att det verbet där, kommer, står i presens. Det står med andra ord inte i grekiskan att det ska komma. Utan det står att det kommer. Inte ska komma. Det kommer. Det kommer nu. Det sker nu. Jesus hade som sagt undervisat om att vi alltid ska vara beredda. Inte, och det här är en poäng, inte genom att titta i almanackan, utan genom att leva på ett riktigt sätt nu. Det var så vi skulle vara beredda. Slå upp i Lukas 12. Jag ser att tiden går, att jag inte hinner så långt som jag hade hoppats, men jag vill inte slarva igenom det här nu eller gå för fort. Nu ska vi titta på det här så att vi gör det här ordentligt. Jesus säger i Lukas 12:39. Det är ju det som jag läste tidigare också. Va? Det, ni förstår nu att om husbonden visste vid vilken timme tjuven skulle komma, så lät han inte bryta sig in i sitt hus, så ska ni också vara redo. Titta hellre i vers 35. Där står det, behåll bältet på, håll era lampor tända, som tjänare som väntar på sin herre, för att de genast ska kunna öppna när han kommer. Alltså där har det tydligare beredskapen, att vi nu ska ha bältet på, nu ska vi ha lamporna brinnande. Eller varför inte i vers 34, där ni har er skatt, där kommer också ert hjärta att vara. Det vill säga att inte bli självupptagna med sånt som inte är meningsfullt i slutänden, utan att leva på ett meningsfullt sätt redan här i tiden. Titta i 17 kapitlet, där tror jag det blir ännu tydligare. 17:20, vad har jag skrivit där nu? 17:24, det kan, jo det kan stämma. Ja, nej, det hoppar vi över. Jag har hela det avsnittet 24-32 jag har skrivit upp. Men man kunde ju tagit en. Jo, men om jag får säga någonting som jag inte hade skrivit då. Titta i 7:e versen där. Alltså Lukas 17, vers 7-10. Där så säger Jesus att om man har en slav, ja, eller en anställd då, så klart då förväntar man ju att han ska göra sitt jobb ordentligt. Och så kommer vers 10. Så är det också med er. Alltså vår himmelske fader förväntar sig att vi ska göra vårt jobb ordentligt. Det vill säga att vi ska leva på ett riktigt sätt. Och när ni har gjort allt som blir er befallt, då ska ni säga vi är dåliga tjänare, vi har bara gjort vad vi är skyldiga. För det finns ingen förtjänst i relationen till Herren. Det finns bara så att säga en förpliktelse. Nu uttrycker vi det kanske inte som befallningar och förpliktelser, vilket ju på sätt och vis är, va? Därför att Herren vill tala det så in i våra liv så att vi förstår allvaret eller vikten av att leva på ett riktigt sätt. Men när vi har gjort allt som han har sagt, så är inte det någon förtjänst. Och samtidigt så är det ju så att det är ju nåd om vi kan göra allt som han har befallt. Ingen av oss lever upp till det. Men det handlar om, det är att vi ska ha den livsinriktningen i våra liv. Det ska vara våran bön. Vi ska se Guds kallelse till ett heligt liv. Och det ska vara våran livsinriktning. Sen att vi inte räcker till, det är en annan sak. Därför vi räcker bara till så mycket som Herren kan, så att säga, få utrymme hos oss. Så mycket som vi får nåd till. Vi har olika gåvor, olika tjänster, kräver olika utrustning. Vi har olika mycket nåd på det sättet. Vi är inte lika. Ja, men är det ojämlikt det här då med den heliga ande och nåden? Nej, det är det inte. Det är 110% till allihop. Men vi kan inte ta till oss alltihopa. Någon kan ta till sig mer och någon annan måste ta till sig mer för att överleva. Och en tredje tycker inte han behöver någonting. Det är på oss det är skillnad, inte på Guds nåd. 21:34, det är också Lukas. Vi kan se vad vi har där. Ja, där har vi det som jag egentligen talade om. Men ta er tillvara så att inte era hjärtan blir tunga av rus och dryckenskap och bekymmer för detta livet. Annars ska den dagen komma över er plötsligt som när en fälla slår igen. Alltså problemet är ju inte drickandet där, utan problemet är ju att hjärtat blir tungt. Det leder oss fel. Där är problemet. Och då är vi inte beredda när det plötsligt kommer över oss. Alltså en rekommendation. En god rekommendation. Det här återger nu Paulus. Om du går tillbaka då till 1 Tess 5:3. Bäst de säger allt lugnt, ingen fara, så kommer fördärvet plötsligt över dem. Så han talar ju i enlighet med Herrens ord. Och det tycker jag är skönt att se. Det är alltså uppenbart att apostlarna, inklusive Paulus, inte hade för avsikt att förvränga Herrens ord. Utan de gav, vem vet vad Paulus kanske tyckte. Han kanske hade någon fundering han också. Men det var inte hans jobb att uttrycka sina personliga uppfattningar. Det här var hans jobb att underordna sig det ord som hade kommit från Herren. Att försöka förstå det, att förvalta det på ett riktigt sätt och föra det vidare. Vilket han säkert gjorde också med övertygelse. Så jag vill inte ifrågasätta honom. Men jag bara menar att det här kommer ifrån Herren. Och det här paradidom i att man tar emot och ger vidare utan att förvanska. Det är tydligt. Paradidom i det är det som heter på latin traditio, tradition. Traditionen var viktig. Traditioner är bra. Traditionen är bra. Men man ska skilja på den heliga traditionen. Och traditioner som vi använder det i vanlig mening, att man gör likadant varje gång. Det är två olika saker. Men traditionen när det gäller läran och livet, alltså kristna läran och kristna livet, är viktig. Så därför så ska vi ge vidare till våra barn och till nästa generation inte bara den kristna läran utan det kristna livet. Och här har det slarvats alldeles för mycket. Här har så slarvats så mycket så jag nästan börjar gråta. Ni vet väl om det att de flesta ungdomar som växer upp i kristna hem lämnar den kristna tron. För det är inte trovärdigt längre. Och det är ju därför att läran har på något sätt, undervisningen och det här har traderats kanske på ett hyfsat sätt då, va. Men livet, andens gåva, den heliga kallelsen, det har vi slarvat med. Och jag vill inte bara säga att vi har slarvat med det som om det vore alla kristna föräldrars eller ledares fel. För alla har säkert gjort vad de har kunnat. Men vi har underskattat tidsandan och samhällets värderingar och sekulariseringen. Och vi har inte mött det på ett riktigt sätt. Nu är vi där vid branten, känns det som, va? Och då måste vi få tillbaka en trovärdig livsstil. Och därför som de här cellerna och små gemenskaperna är helt avgörande. Och likaså de dagliga bönerna i kyrkans gemenskap och nattvardsfirandet. Det här som vi gick igenom då i apostlagärningarna, när vi höll till där i apostlagärningarna 2. Bilden som Paulus använder här, för nu han har ju två olika bilder här. Så här ser vi igen att han har olika bilder. Först har han, använder han bilden av en tjuv om natten, att det kommer så plötsligt. Och det är ju naturligtvis för dem som inte är beredda. De upplever det så. De som är beredda och vakna och som är tjänare som väntar på sin herre. För dem blir det ju inte som en tjuv om natten, utan det blir ju som en härlig, vi har ju välkomstfest. Vi är ju i Guds tjänst, vi är ju beredda, vi är ju i gemenskap. Om Herren kommer ikväll så välkommen Jesus. Och i mässan imorgon så ber vi, kom snart Herre Jesus. Så där blir det inte som en tjuv om natten, vilket Paulus säger här lite längre ner. Men för folk i allmänhet som inte lever i beredskap så kommer han som en tjuv om natten. Det är en bild för att tala om hur plötsligt det är, men han har också en annan bild. Han säger att det är som när verken kommer över en barnaföderska. Det är olika bilder för samma sak. Och den bilden av barnaföderskan, den är inte okänd. Den finns i, eftersom tiden drar iväg nu som, ja förresten vi hinner nog slå upp något av det. Jesaja, jag har några ställen hos profeten Jesaja den här bilden förekommer. Som vi kan jämföra med. Jesaja 13, vers 6. Jämra er, ty nära är Herrens dag, som våld från den allsvåldige kommer den. Därför sjunker alla händer ner och alla människohjärtan förfäras. Man förskräcks, man grips av ångest och kval, jag våndas som en barnaföderska. Så där finns den bilden, och om bara bläddrar fram till kapitel 21 så hittar du den igen. 21 vers 3. För den skull darrar nu mina höfter. Ångest griper mig lik en barnaföderskas ångest. Förvirring kommer över mig så att jag inte kan höra. Förskräckelse fattar mig så att jag inte kan se. Mitt hjärta är utom sig och så vidare. Det är ju hemska bilder. Allt det där som vi ber om att få slippa. Motmedlet till det här, det är ju naturligtvis det som vi lever i, alltså Guds ord och syndernas förlåtelse och friden och evangeliet, och som vi tröstar varandra med, att vi alla ska vara hos Herren för alltid. Det är motmedlet. I kapitel 37 har vi det också. I vers 3. Och de sa till denne, så säger Hiskia, en nödens, tuktans och smälekens dag är denna dag. Ty fostren har väl kommit fram till födseln, men kraft att föda finns inte. Hemska versar. Men bilderna är alltså inte okända. Och utan att vi slår upp det nu, så ni som känner er bibel och vet hur Jesus undervisar, visst talar han om världens slut som födslovåndor. Födslovåndorna. Och inte för att jag vill bli missförstådd eller så, men jag tycker emellanåt att världen befinner sig i födslovåndor. Det kan ta lång tid, själva förlossningen. Det kan ju gå flera dygn. Men det är som om förlossningen är, födslovåndorna är märkbara i vårt land, eller inte vårt land, i vår värld. Globalt sett. Kan ha fel. Men en sak i alla fall som jag inte har fel i, det är det att skriften talar om den yttersta tiden på ett väldigt konkret sätt. Och faktiskt skulle jag vilja säga också att i världen så talas ju också ofta om den yttersta tiden. Tänk på alla de här filmerna som handlar om den yttersta dagen, och det kommer aliens och de kommer ner till jorden och de tar över herraväldet. Det finns ju mycket sånt. Eller hysterin som kan komma vid ett inte decennium utan vad heter det, tusen och millenniumskifte inför år 2000 och vad som skulle hända då i världen och sådär, va. Så det är ju lite olyckligt att om präster och pastorer slutar att tala om den yttersta tiden och det dödas uppståndelse och vad som ska hända och att det här ska komma plötsligt, om vi slutar tala om det därför att vi vill inte skrämma någon. När skriften talar om det och när man i världen gör spelfilmer om det och de enda som skulle ha något att säga är det här, ja, de är tysta. Det är ju inte riktigt bra. Det är inte alls bra. Så därför är jag glad för att vi kan gå igenom skriften på det sättet som vi ändå gör här. För att går man igenom första Thessalonikerbrevet, då kan man inte undvika de här frågorna. Och ni ser att Paulus säger det, även om det är olika bilder, så är väl gemensamt för båda de här bilderna att det ska ske plötsligt. Det vill säga, Paulus undervisar helt klart tydligt om att det kommer. Och han skriver det i presens ungefär som att, alltså, det kommer på mer än ett sätt. Det kommer, den yttersta dagen kommer naturligtvis, men det kan också komma den yttersta dagen i ditt liv eller i mitt liv. När det plötsligt händer någonting, va, som vi saknar beredskap för, men som vi egentligen inte borde sakna beredskap för. För att när katastrofen kommer till oss på ett personligt sätt, så borde det finnas en beredskap, någon typ av nåd eller förmåga att också kunna hantera det tillsammans med Herren och sina närmaste. Men Paulus är ju helt klar och tydlig med att det kommer, och han är helt klar och tydlig med att det kommer oväntat. Kanske man skulle säga att det kommer, om vi talar om katastrofer i våra egna liv eller en yttersta, det kanske, ja, men, som död till exempel, det är ju alltid ovälkommet. Oväntat, ovälkommet. Vi har en förmåga att hålla saker och ting ifrån oss. Och därför så blir det ju plötsligt oväntat när det väl bryter igenom. Men det kommer. Och det kommer oväntat. Och det är omöjligt att förutse tider och stunder. Så ser livet ut. Ledsen, men så är det ju faktiskt. Och det här ska vi vara införstådda med. Och det här ska vi meditera över. Och vi ska läsa Guds ord, de Herrens återkomst och allt andra som finns här, som en tröst in i den situationen. Och en stor tröst är det verkligen också. Och då menar jag inte en sådär, alltså en psykologisk tröst, att vi klappar varandra på axeln eller så, utan jag menar en tröst. Trösten är ju det att Herrens återkomst och Herrens vilja att rädda mig undan vredesdomen är ju sanningen. Det är ju det andliga skeendet, det är vad evangeliet handlar om. Och därför så är det en riktig och en äkta tröst. Amen. Herre, vi tackar dig för den här timmen och för att vi får tro att du talar till oss och du rör vid våra liv. Herre, tack för din heliga andes bistånd och din goda vilja för oss. Herre, vi ser fram emot din återkomst med förväntan, och vi ser fram emot den med tillförsikt, och vi önskar att du kommer snart, Herre Jesus. Amen.
Du har lyssnat till Bibelförklaring inspelad i Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Över första Thessalonikerbrevet, det här var del 15. Vill du höra det i Värnamo kyrka så kan du lyssna där på tisdagar klockan 18:30. Och vill du höra det i närradion då så är det på måndagar klockan 19. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson. Programmet heter Bibeltimman.